Det är ett förtroende att få stå här. Jag tackar för det. Det är nervöst. Det gör det, men det kanske går över om en stund. Göran presenterade mig, så att jag tror att det räcker så. Jag behöver kanske inte göra mer av det. Utan har ni några frågor får ni väl komma med dem sen. Bakgrunden till det jag vill ta upp idag, det är en del av det här att vi brukar ibland säga det blir aldrig som man tänkt sig. Och då tycker jag att vi ska läsa ur Petrus första brev. Ni får gärna stå upp när vi läser Guds ord. Petrus första brevs första kapitel från vers 3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Till Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Därför kan ni jubla. Även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag. För att det som är äkta i er tro, och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet som dock måste prövas i eld, ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom, men ändå älskar ni honom. Ni ser honom ännu inte, men tror på honom. Och kan jubla i outsäglig himmelsk glädje då ni nu står nära målet för er tro, era själars räddning. Tack Herre att vi får komma inför dig. Tack för den nåd som du visar oss. Tack att vi får tro på dig fast vi inte ser dig Herre. Tack att vi får känna att du lever idag. Tack Herre för att du vill vara med oss. Ge oss något ifrån dig den här stunden, jag ber dig Herre. Amen. Varsågod och sitt. Ja, det här är väl ett av de mera positiva bibelställena man kan läsa. Om hur det är att vara troende, att vara kristen. Vi har ett levande hopp. Vi har någonting att se fram emot. Det är jubel och det är glädje och det är gudomlig natur vi får del av. Och vi har tillgång till Jesus själv. Och vi kan se fram emot den här räddningen. Men jag känner inte alltid så. Och det är klart att vi ska ju inte bygga vårt liv på känslor. Det vet vi om. Det är ju en vilja detta att följa Jesus. Men vi läser de här dyrbara löftena och så ibland. I alla fall jag. Men du kanske inte alls har det på det viset. Så efterfrågar du, vad blev det av det? Vad hände? Är det verkligen så i mitt liv som jag kan läsa Guds ord att det ska vara? Och är det inte det, varför är det inte så där härligt? Varför är det inte ständigt jubel? Varför råkar jag ibland ut för tvivel? Varför får jag det så jobbigt? Jag som vill tjäna Gud och jag som gör allt jag kan. Eller jag kanske inte gör det. Både i våra personliga liv. Jag tror vi kan applicera det också där. Men också i församling, i politiska partier, i ideologier av olika slag, i föreningar. Så finns det en sorts livscykel. Hade jag nu varit duktig på det här så hade ni fått se det på skärmen där uppe. Men jag klarar inte riktigt sånt. Men vi kan säga en graf där du har den axeln, den säger tillväxten och den axeln går över tid. Och när någonting börjar så börjar det med att man får en idé. Va? Man får en tanke, man börjar fundera över mål. Någonting man skulle vilja uppnå. Och så börjar man att jobba för det där. Och det kan jag säga då i församlingens liv så är det ju så att någon startar, va? Och efter en tid så uppstår det vi brukar kalla för väckelse. Idén får fäste. Många människor ansluter sig. Det blir tillväxt. Man går framåt. Man är engagerad. Det sker saker. Man talar om vad Herren gör och man ser praktiskt med sina ögon runt omkring sig att det sker saker och ting. Herren är närvarande. Vi fortsätter att växa, men så upplever vi att vi måste organisera oss lite grann. Sen kommer vi snart in i en formalisering. Jag brukar säga, jag tror inte det gäller riktigt nu, men för när jag var ung i alla fall för en del år sedan nu, så sa jag ibland att vi är så fria i vår gudstjänstordning så vi är låsta i vår frihet. Ni vet en inledningssång, ett inledningsord, en solosång och så en sång till offer och sen förkunnelse och sen en avslutning. Alltså, vi har gnällt ibland på äldre kyrkors, ortodoxa kyrkors liturgi och sånt, men vi har väldigt mycket liturgi själva fast vi kallar det för något annat. Vi är så fria i vår mötesordning så vi är låsta i friheten. Det var en annan sak. Alltså, det var första sidospåret, Markus. En formalisering. Organisation. Och det där växer och fortsätter. Och det blomstrar faktiskt. Därför att vi är engagerade. Men så händer det någonting. När vi står någonstans, den axeln och den axeln, någonstans mitt på här, va, från början och upp så här, så börjar vi att konsolidera oss. Det flyter på. Det fortsätter. Och vi börjar kanske också titta lite tillbaka hur det var. Och efter en period av konsolidering, och det här nu är så olika vad det handlar om, hur lång tidsperspektiv vi har på det. Men då börjar vi att titta kanske ännu mer tillbaka. Och så börjar vi att tänka på hur det var mera än hur det ska bli. Och det är då vi börjar med jubileer och det är då vi börjar att skriva vår historia. Och det är då byråkratin kommer in om man vill bevara organisationen. Och tillväxtaxeln, ja det sjunker lite grann över tiden. Det går åt det här hållet. Det där gäller alltså historiskt i stort sett i varenda organisation du kan hitta. Men tyvärr tror jag också ibland att det händer i våra personliga liv. Nu börjar man att titta på jubileum och minnas händelser som har varit. Mera än man ser framåt emot vad som skulle kunna komma. Och det är då som jag ibland känner att blev det som jag tänkt mig? Eller blev det på något annat sätt? Är min bild som jag gett här nu sann eller är den inte sann? Ja, det är nog olika för oss som individer var och en. Men jag skulle vilja påstå att vi som kristna lever i exil. Vi lever i den här världen men inte på världens vis, skriver Paulus. Jag hoppas att det är så. Att leva i exil. Det beror på att man lever utanför det land där man hör hemma. Men man behåller sin identifikation med det land man kommer ifrån. De seder och bruk som man är van vid och uppväxt. Man har inte helt och fullt gått in i det nya. Och nog är det väl så, hoppas jag, att vi som kristna lever i den här exilen. Att vi har vår identifikation i Jesus Kristus och inte i någon trend som är aktuell just nu. Men det här gör också att vi hamnar ibland i den här situationen att vi tittar mera tillbaka än vi tittar framåt. Därför att vi kommer ihåg någonting. Som vi hade där och då, men som vi inte har med oss här och nu riktigt. Och vi kanske har förlorat den här strukturerade, pålitliga sammanhanget som gav mening åt livet. Den här världen som vi levde i idag. Och i församlingen så har enhetskulturen blivit också mångkulturell. I exilen så lever vi nog i ett, i en social exil, i en moralisk exil. Och den är också kulturellt betingad. Därför att de värderingar som vi har lärt oss ifrån Guds ord, som vi har med oss ifrån vår första tid som kristna, de funkar inte riktigt i samhället idag. Vi hånas ofta för våra värderingar. Vi bagatelliseras, vi tas inte på allvar som kristna. Vi får inte ens en chans att få våra idéer, våra kristna värderingar prövade rättvist. Utan bara rubriken kristen eller så gör att det blir ett motstånd, va? Vi kan ju ta det här med samvetsfrihet som vi som kristna gärna vill värna om. Ja, det är gränsfall att vi får ha samvetsfrihet idag. Livets okränkbarhet, en kristen värdering. Var finns den idag i samhället? Bibelns synpunkt på sexualitet, var finns det idag? Skulle vi våga ta upp det? Så blir vi antingen åtalade eller också så blir vi hånade. Det finns mycket sånt här som för bara 30, 40, 50 år sedan var självklart, som inte är det längre. Och då kan vi fråga oss ibland, vart tog det här vägen? Vad hände med kampen, engagemanget, glöden, konsolideringen? Och var är vi på väg nu? Och var är vår plats både i samhället och i församlingen? Var tog Guds rike vägen? Det där som jag som ung och nyfrälst såg fram emot. Var tog det vägen? Eller är det bara för att jag har blivit äldre och kanske något visare? Eller har det hänt någonting? Ja, ni vet ju om att det judiska folket, de var i exil. Det är några tusen år sedan nu, men de satt där. Och då skrevs klagovisorna. Klagovisorna 3:19. Tanken på min nöd och hemlöshet är malört och gift. Den lämnar mig inte och jag är betryckt. Detta går mig till sinnes, därför våndas jag. Så illa är det kanske inte. Men jag tror ändå, om du är ärlig, att du ibland ställer dig de här frågorna. Ibland så dyker det upp en känsla av hemlöshet. Var hör jag hemma någonstans? Var ska det bli av det hela? Är jag en sån här främling som kanske då har ett tillfälligt uppehållstillstånd i den här världen? Hur har jag det i mitt inre? Och vad är mina tankar kring det jag möter? Ja, låt mig peka på några faror som vi kan uppleva under den här exilen. En fara som jag ibland har mött när vi är i hemlöshet i den här världen, det är förnekandets kultur. Ja, det är ingen skillnad. Det är det som det alltid har varit. Det är inga problem alls. Nej, tvärtom, det är nog faktiskt lite bättre. Vi döpte nog en för 3 år sedan eller så. Så att det är nog inte svilla. Eller, jag har varit med om att fråga människor ibland. Ja, det har varit ett tag sedan vi har sett så där. Jaha, hur har ni det i er församling? Ja, det är seger, vet du. Herren är god. Det är svaret jag får. Men är det svaret på frågan? Eller är det ett önsketänkande? Ja, vår framtidsdag är ljus och lång. Ja, visst är den det. Men när jag nämner det så, är det för att trösta mig själv? Är det för att jag inte vill svara? Eller har jag inte tänkt efter? Alltså, förneka att det har skett en förändring. en del människor hamnar i det. Och jag menar ju att vill du en förändring både i ditt liv och i församlingen och i församlingens uppgift i samhället, då måste det börja med en bekännelse. Jag har jobbat 15 år inom LP. Och jag vet ju att de som lyckas och som det går bra för, där har det börjat med en bekännelse. Jag behöver hjälp. Det har gått fel. Hjälp mig. De som säger det här ska nog ordna sig och ja, det är inte så farligt. De har aldrig lyckats. Ska du och jag lyckas med en förändring, då måste vi ju utgå ifrån och bekänna inför oss själva och inför andra att vi behöver en förändring. Det är någonting att sträva efter. Jag tycker vi ska vara ärliga och sätta ord på våra känslor. På våra besvikelser och våra förluster som vi upplever i livet. Och inte bara försöka släta över det och köra med någon fasad att allt är bra. Det börjar med att vi bekänner att vi har ett behov av en förändring. Att vi upplever att, ja, hur är den där bönen? Herre, sänd en väckelse och börja med mig. Inte med de andra, utan med mig. En annan fara som jag upplevt i vårt exilliv i den här världen, det är självupptagenheten. Ibland känns det som att församlingen har blivit en liten mysklubb för de redan, ja, vad heter det, redan behöriga. Vi träffas och vi har det ju trivsamt och det är så gott i församlingen. Och det är det ju. Församlingen är ju till för att vi ska stötta varandra, hjälpa varandra. Men den kanske inte är till för att vi ska mysa tillsammans, utan den är kanske till just för att vi ska engagera varandra, uppmuntra varandra, hjälpa varandra att växa, att gå vidare på vägen. Att stötta varandra i de problem som vi möter som individer. Inte att mysa ihop. Och kanske också att en del grottar ner sig i det här att det händer ingenting och det är så besvärligt allt. Men öppna dina ögon och titta lite ut över världen. Vilken kyrka är det som växer mest i världen idag? Jo, det är pingströrelsen. Fast man kanske inte beter sig som vi gör i Sverige. Och man kanske inte riktigt på alla punkter tänker och gör som vi gör. Men visst växer det. Idag, söndag, hur många gudstjänster firas utöver vår värld idag? Hur många får höra evangelium idag? Hur många tar emot Jesus till frälsning idag? Har du tänkt på det? Det kanske sker mer saker än vad som sker på den här lilla platsen, i den här gruppen, på den här orten eller i det här landet. Höj din blick. Man kanske kan vara frälst och tillhöra Jesus fast man inte beter sig som du och jag gör. Man har andra kulturer, man har andra tankar. Men man har tagit emot Jesus till frälsning. Det händer saker och ting. Det är inte så förskräckligt. Men sen, den värsta faran, tror jag, i vår exil, det är att vi har så lätt att assimileras. Att sugas upp utav samhället runt omkring. Eller att vi anpassar oss till samhället utanför. Det tror jag är den farligaste. Och en smygande fara som vi kanske först upptäcker när vi tittar i backspegeln. Och funderar på vad var det som hände. När vi tar till oss samhällets värderingar. När vi glömmer våra rötter. När vi tar till oss samhällets moraltänkande. Som finns utanför. Paulus skriver i Romarbrevet 12:2. anpassa er inte efter den världen, utan förnyas era tankar så att ni förstår vad som är Guds vilja. Det är intressant med Romarbrevet 12, för att där har du en gräns, kan man säga. De första 11 kapitlen i Romarbrevet, där går Paulus igenom kristendomens fördelar framför judendomen. Och så börjar 12 kapitlet med därför. Och sen är de övriga kapitlen en motivering till de andra 11. Därför. Och så kommer det, anpassa er inte. Försök att lära känna Guds vilja och gör det på ett sådant sätt så att era tankar där riktigt är med. Så ni förstår hur Gud tänker. Vi som församling ska vara ett alternativ till det som finns utanför Guds församling. Vi ska inte vara en kopia. Vi ska inte försöka att efterlikna. Utan vi är ett alternativ. Jag har en del exempel på från vänner och människor jag har pratat med. Som har sökt någonting nytt i sina liv. Som har velat haft en förändring. Och så har man kommit till en kyrka där man har trott man skulle finna någonting. Men man har inte gjort det. Utan det har bara varit en annan version utav det man var van vid utanför kyrkan. Och då har vi misslyckats. Vi ska vara som församling ett alternativ till världen utanför. Vi ska ge någonting annat, inte någonting liknande. Utan vi ska ge någonting annat. Vi ska ge människor ett nytt liv i Jesus Kristus. Den ytliga upplevelsen ska inte ta bort den inre djupa tillfredsställelsen i Jesus Kristus. Utan låt oss istället försöka bygga på djupet. Att människor som söker oss ska få en livsförvandling på djupet. Och inte bara se den ytliga upplevelsen i våra gudstjänster. Utan att man ska förstå att det finns någonting annat. Jag var med om, det är rätt intressant, det är ju hemskans länge sedan, för det var när jag skulle göra värnplikten. Och där på luckan så var vi ju några stycken då. Och jag låg bland annat och läste David Hedegårds översättning Nya testamentet, en röd fin bok. Den var inte lika svart och guldig som Bibeln, så det gick ju lite lättare att läsa den då, va? Och så kommer det fram en kille och så, Nya testamentet, är den bra den? Ja, det är en bra bok, säger jag. Så var det inte mer, men då var det en annan som hörde det lite längre bort. Jaha, läser du Nya testamentet? Ja, jag trodde nästan att du var kristen, sa han. Ja, varför då då? Ja, du är inte riktigt som vi, sa. Och jag har varit på läger med baptisterna, så att, jag känner igen lite grann, sa han. Det tyckte jag var rätt roligt. Jag hade inte behövt sagt ett enda ord. Men någon upplevde att jag hade någonting som inte de andra hade. Och det, ja, det är något som ibland har hjälpt mig faktiskt. För jag tycker väl inte alltid att jag har det. Men det är så vi ska mötas och tas emot av människor. Vi ska ha någonting på djupet. Någonting som människor känner är ett alternativ till det man upplever när man lever i världen och inte har mött Jesus. Hur är det då att vara kristen idag? Ja, Petrusbrevet igen. Mina kära, jag uppmanar er som bor här som främlingar. Akta er för köttets begär som för krig mot själen. Uppför er väl bland hedningarna så att de som säger att ni är onda människor ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han kommer. Köttets begär, egoismen. Allt handlar om mig. Bara jag får som jag vill och så länge jag inte gör någon annan illa när jag får som jag vill, då är det okej. Så är tänkesättet idag. Jag gör väl som jag vill. Jag gör mina egna lagar. Jag bestämmer själv hur jag vill ha allting. Huvudsaken är att jag blir tillfredsställd. Medan Bibeln lär oss någonting helt annat. I Lukas 17 så frågar fariseerna om när ska Guds rike komma egentligen, där du har pratat om. Lukas 17 och 20. Och då svarar Jesus, Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga, här är det eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Guds rike är inom oss. Här har man kämpat århundrade efter århundrade om att skapa något sorts Guds rike på jorden. Redan fariseerna var väl ute efter det. Lärjungarna trodde ju de skulle få ministerposter i Guds rike. Men Guds rike bär vi inom oss. Fortfarande är det så att en del tror att Guds rike kan vi skapa genom lagar och förordningar och annat. Det kan vi inte. Guds rike har vi inom oss. Och det är så det ska vara. Guds rike finns inom dig och mig. Och därför blir våra värderingar annorlunda. Därför kan vi klara av att leva det här livet i den här världen. Men inte på världens vis. Utan på ett annat sätt. Och på ett sätt som ska synas och som ska märkas. I vårt umgänge med människor runt omkring. Och visst upplever vi i församlingen att Guds rikets krafter är verksamma, eller hur? Människor blir ju frälsta. Människor blir ju döpta. Och visst sker det andlig tillväxt, eller hur? Pernilla, med de du jobbar med. Visst växer de lite? Ja. Och vi som är äldre. Visst växer vi väl, eller? Och gör vi inte det, då får vi börja fundera på, var var vi nu någonstans på de här axlarna? Ligger vi där borta i jubileumsfasen eller är vi fortfarande engagerade och på väg uppåt med tillväxten? Eller har det gått åt det hållet? Och kom inte och säg att det är så svårt att vara kristen idag. Hur tror du de hade det på Paulus tid? Va? Här kom någonting helt nytt. Några få tusen. Som först betraktades som en sekt inom judendomen. Och sen så småningom efter ett par hundra år dröjde det väl egentligen innan man blir betraktad som en egen rörelse. Med alla dessa både romerska och grekiska gudar. Och vad fanns det inte i Nordafrika, i Egypten? Va? Vad har vi att slåss emot idag? Vi kanske har egoismen då, som är kanske på sätt och vis en religion. Och så några världsreligioner som ändå inte är så gott om här hos oss. Så vad har vi? Jo, vi har alla möjligheter i världen att proklamera Kristus. Va? Att leva i nuet idag. Men vi måste kanske lära oss språket som man talar i världen. Och balansera mellan vår hängivna tro på Gud och den kultur vi lever i. Och visa var vägen går någonstans för att uppnå gemenskapen med Gud, med Jesus Kristus. Och att kunna språket i den värld vi lever i, med det menar jag det sätt vi presenterar evangeliet, det sätt vi för oss, det sätt vi lever på. Att vi inte ska betraktas som mindre vetande, att vi inte ska betraktas som patetiska eller något sånt här. Utan använd de möjligheter som står till buds, men lägg ett annat innehåll. Hur klarade Jesus att leva på den här jorden? Han om någon levde väl i exil, lämnat himlen och kommit hit. Och kanske måste vi än en gång ha Jesus som föredöme. Påminnas om det. Jesus, han var öppen för alla, vet du. Han hade en vid famn. Han tog emot alla som sökte honom. Och han gav alla någonting det de behövde. I Matteus 11 står det om att vi ska komma till Jesus. För bördan är lätt. Och inte nog med det. Han ger oss ett ok att bära bördan med. Och jag kommer ihåg när jag skulle hjälpa farfar och farmor att bära in vatten till korna. Det var en 50 meter ifrån brunnen och in till laggården. De hade inte något vatten indraget. Och man gick där, vet du, i 7-8 års åldern. Jag var inte lång då heller, så hinken slog jag gärna i backen, va. Men så fick jag låna ett ok. Och det var inte milt, för det var gjort för en vuxen människa. Det gjorde ont i axlarna. Men jag fick med mig 2 hinkar. Vad stark jag blev. Hörde, det ok som Jesus erbjuder oss, det är milt, står det. Och bördan som redan förut var lätt blir ännu lättare. Men notera också, han sa inte att vi skulle vara utan bördor. Han talar tvärtom om för oss att det kan vara en börda, att det är en börda. Men han hjälper oss att bära den. Det kanske inte ska vara så lätt alla gånger. Det kanske ska vara lite motstånd. Jesus brydde sig om människor i nöd. Han levde i en kärleksfull gemenskap. Han levde också i renhet. Det betyder här var inga svarta pengar inblandade. Här var inga oegentligheter på något sätt. Han skötte sig. Ja, det kanske blev en börda nu då. Jag vet inte. Han vågade lida för sin övertygelse. Men han hade en överlevnadsstrategi, Jesus. Och jag tror den gäller för dig och mig också. Han sökte Gud i bön. Jesus, en del av gudomen, behövde själv be till Fadern i himlen. Kanske vi skulle fundera på hur viktig bönen egentligen är för att kunna överleva i exilen i den här världen. Han var beroende av Fadern. Du och jag är också beroende av Fadern och kanske ännu mer, nej, nu tog jag väl i, men av Anden också. Vi har fått en hjälpare, säger Jesus. En hjälpare att överleva i vår tid. Med de bekymmer som vi har. I den tid där vi lever. Vi lever i nuet. Men vi ska också leva för framtiden. Vi har en framtid. Vår framtidsdag är ljus och lång. Och då menar jag att om vi då lever så att vi har fötterna på jorden. Men huvudet i himlen. Då har vi en ljus framtid. Då har vi någonting att se fram emot. Vi får samla oss skatter i himlen och vi får lita på Gud. Jag läste inte hela sammanhanget i klagovisorna nyss. Jag läste om eländet, hemlösheten, malörten och giftet och att jag är betryckt. Men om du läser en vers till, och det är viktigt att göra emellanåt. Men Herrens nåd tar inte slut. Hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är din ny. Stor är din trofasthet. Det är hoppet vi har. Stor är Guds trofasthet. Lita på Gud. Han har gett dig möjligheter att överleva i exilen. Han vill leda dig fram. Känner du dig besviken? Har du ibland tappat den andliga orienteringen? Är du lite trött? Och det har inte hänt allt det här som du en gång i tiden trodde skulle hända. Minns det. Att Guds makt beskyddar dig. Entusiasmen behöver inte ta slut. För du har Guds rike inom dig. Och det Guds riket inom dig, det ger dig en andlig kompass så du orkar att leva vidare. Och när det blir tufft och bekymmersamt så brukar jag säga att det gäller att gilla läget. Det är bara att vänja sig. Det är ingen som har sagt att det ska vara lätt. Och Jesus pratar väl om den trånga porten, gör han inte det? Ja. Det är så vi har det. Håll ut i alla situationer. Lär dig att överleva i exilen. Och ingen kan ta ifrån dig det du har upplevt i Jesus Kristus. Även om det för dina ögon ibland och i ditt känsloliv känns som att det är lite tufft och lite hårt. Ställ Jesus i centrum precis som Jesus själv ställde Gud i centrum. Ja, jag slutar där. Herre, möt med oss. Du känner oss var och en i vår livssituation. Du vet var vi står, Herre. Du vet vad som rör sig inom oss. Du vet om våra glädjeämnen. Jag tackar att du också vet om våra bekymmer och sorgeämnen. Du vet om, åtminstone de funderingar jag har ibland, varför det inte blev som jag trodde att det skulle bli. Men Herre, tack att du är med mig. Ge mig styrka att leva i det här främmande landet och se framåt emot att få möta dig en dag. Herre, jag tackar dig för församlingen här. Tack att du har ställt den här för att visa att det finns ett alternativ. Ett alternativ med mening, med livsinnehåll. Därför att du, Jesus, är i centrum. Ge oss visioner, Herre. Ge oss möjligheter. Hjälp oss att fullfölja uppdraget. Och Herre, blir det inte som vi tänkt oss, så be det här att det får bli som du har tänkt dig. Visa oss din väg genom livet, Herre. Amen.